Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag heter Arantxa Alvarez. Du lyssnar på min podd där jag låter kända gäster slå sig ner och ta en ordentlig titt i spegeln. För att fundera på vem den där som tittar tillbaka egentligen är och vill vara. I min poddsalong blir det både self-care och soul-care. Nakna erkännanden och raka frågor. Det här är Arantxa, Might Elite Never.
Jag vill ju servera lite kava till henne. Nej, men häll upp mest till dig. Jag är ändå någonstans ändå on duty.
Jag kör ändå.
Jag kör. Jag är ändå gravid. Så jag ungen är bara 5 månader.
Jag vill ta det lite lugnt.
Ja, precis. Skål.
Skål.
I det här avsnittet har jag bjudit in Robert Fuchs. Skådespelare på Stadsteatern i Stockholm, dragartist och programledare för svenska versionen av RuPaul's Drag Race.
Är det inte dyrt med drag?
Nej, det tycker jag inte. Eller det är nog olika. En del lägger ju ner hela förmögenheter. Vi har en drag queen i Stockholm som köper äkta Gucci-skor, bara går i Manolo Blahnik, äkta, låter beställa i största storlekarna.
Åh, herregud, ja.
Och det tycker jag är jätteintressant och fascinerande. För då tänker jag så här, men varför köpte du inte ett par H&M-klackar och bara målar dem röda under?
Du ska ju programleda första säsongen, förhoppningsvis av många fler säsonger, av RuPaul's Drag Race Sverige. Och jag har en extrem kärlek till det här konceptet, formatet och tv-programmet. Jag har sett alla säsonger, alla spin-off-serier, och det har jag gjort liksom 157 gånger om.
Wow.
I am that bitch liksom. Jag älskar skiten.
Men har du sett amerikanska eller har du även sett de andra versionerna?
Jag har sett alla möjliga.
Wow.
Jag har appen, förstår du? Ja. Och då undrar jag bara, hur känns det för dig att ha, eller att faktiskt axla den här enorma rollen?
Nej, men det är, jag bara speechless. Nej, men ja, det är en jättestor roll. Och jag försöker ändå tänka att inte sväva iväg bland molnen, utan att faktiskt också hålla kontakt med jordytan och gyttjan. Så tänker jag mycket på att drag är ju liksom underjordens konstart, och det jag ska få göra, det är ju att så att säga glänta på ett källarfönster och låta folk få titta in i vad vi håller på med. Det är ett queert hemslöjdsprogram som jag ska få ta med människor på. Så jag ska glänta lite på min värld, och så försöker jag inte tänka att jag ska göra ett internationellt programledarskap.
Just det, ja.
För då...
Det blir tungt för axlarna också kanske.
Ja, men det blir det. Och sen så blir det också så himla svårt att förstå sitt eget tilltal. För att jag gör ju detta i Sverige på public service. I USA gör man det för en amerikansk publik. Samtidigt så finns ju hela tiden... Alltså, grundarna finns ju i bakgrunden hela tiden och håller ju koll på allting.
Såklart, ja, det är ju superstrikt att, och formaterat, ja, och så på det här sättet.
Så att från början så vet jag ju att jag har det stödet från amerikanerna, om man säger så, och RuPaul. Vilket känns väldigt viktigt, men jag kan ju inte gå och tänka på det.
Nej.
För då blir det ju omöjligt att jobba. Så att det känns helt svindlande stort. Men samtidigt känns det också som att så här, yes. Nu äntligen får folk i Sverige förstå hur rik och levande svensk dragvärld är. Det vi har förstått hittills, och som du vet, det är ju att världens drag lever. För du har tittat, som du säger, på amerikanska versionen. Ja. Du har kanske kollat på de andra också. Mm. Och då får man ju inblick i varje lands kultur, dragkultur. Nu får vi äntligen bli våra egna ambassadörer och visa det utåt. Och det är ju det som ska bli så himla kul.
Och vad är svensk drag då?
månskiftande, hårt arbetande, fantastisk. Mm. Och ska man dyka in lite mer så skulle jag säga att baserad på en showtradition där After Dark har satt stora avtryck, men där det finns också så många andra queens som har betytt så mycket. Mm. Föregångerskor som jag gärna ville också rikta ljuset mot, som både lever och inte lever, som är helt fantastiska och som är lite okända. Det är ju ett systerskap, det är ju en kedja av plastsystrar som går genom tiderna. Och Sverige har ju haft mycket humor i sin drag, mycket klippta nummer tidigare, på ett väldigt härligt och roligt sätt. Och många underbara grupper som jag hoppas att man kommer bli intresserad mer av. För vi har jättestarka queens i Sverige, men vi har också väldigt mycket efterväxt. Alltså det bara myllrar överallt. Och det älskar jag, för det gör också att dragshowen blir... Den liksom spretar åt olika håll. Så att det man kommer se i programmet är ju inte det enda Sverige har.
Just det.
Det är viktigt också att tänka att bara det man ser i Drag Race, det är en del av dragkulturen. Mm. Men skulle i bästa fall kan det fungera som en vitamininjektion för mer drag.
Ja, verkligen. Men skulle du säga att där vi ser i tv är i så fall, om vi ska kalla det för fin och fulrum någonstans, är det ändå det finrummet av fulrummet där vi ser,
ja,
på Drag Race?
Absolut. Ja, absolut. Ja, men ja. Alltså,
polerat
alla,
liksom.
Jag skulle säga så här, att alltså, de människor som är med i Drag Race över hela världen går ju in med livshistorier som är, kan vara så mörka och brutala, smärtsamma. Men det är klart att man måste kunna orka vara i en tv-studio. Så att det finns ju en lägsta nivå på vad... Alltså jag tänker alltid så här att ja, de här smärtsamma livshistorierna finns hos alla drag queens. Men de som är med i Drag Race, de klarar att gå upp på morgonen och stå i en studio en hel dag. De klarar av den höga pressen som det innebär att leverera outfits och makeup och alla visualiteter på
och
den höga nivån.
Ja, och
de klarar av tävlingen också. Mm. Så att jag skulle säga så här, ja men det är en inblick man får, men liven som har lett fram till innan man står i studion, de är ju minst lika brutala som ute på klubbarna.
Idag så ska vi prata om personen Robert Fuchs. Mm. Vem han är och vem han vill bli. Men innan vi gör det så ska vi höra vad en av dina bästa vänner har att säga till dig. Nämligen Farao.
Robert och jag träffades första gången när jag var 12 år gammal och gjorde praktik i Stockholm som dragshowartist. Och då uppträdde Robert i gruppen Kunigunda och jag var fascinerad och förförd och hänförd av Robert på håll. Han var redan då det här unikumet och ikonen, och vi fick möjligheten att börja jobba ihop också som klubbvärdinnor. Först på klubb 90s där vi gick under öknamnet Jacqueline Kennedy, som då var Robert med sin värdighet och nästan lite högdragenhet och distans. Och jag som kallades Bläckfisken, 'cause I was all over the place. Och Robert har också blivit en väldigt, väldigt nära vän. Och det jag beundrar mest är hans förmåga att navigera mellan det absolut allvarligaste och seriösa och sen det totalt hysteriska. Han har verkligen alltid någonting att säga, alltid en mission och alltid en knivskarp, genomtänkt bild och idé av saker. Och jag är oerhört glad att få kalla Robert min allra bästa vän.
Åh, Farao, ska du pressa tårar ur en sten? Jag kattlar gråta nu. Nej men gud vad gullig han är. Men alltså, vilken respekt han har för dig.
För
hör
mig?
Du det i rösten? Jag har aldrig hört de här orden komma i Faragrot. Ordet hänförd, navigera.
En riktig ordsmed.
Ja, men det var ju som att Nobelkommittén har ringt upp honom och bara, kan vi få en referens? En fin kultur där. Alltså, ja, nej men alltså Farao, I love him.
Hur kändes det då?
Jättefint, jag blev jätteglad och rörd.
Ja, vad kul ändå.
Jag tar en bit morot.
Jag tar en bit morot.
Nej men alltså Farao betyder jättemycket för mig, jag har alltid gjort. Ända från att jag tvångssminkade honom, för han kunde ju inte det. Alltså det var ju katastrof. Och jag skrek till honom, du representerar mig. Så jag bara, du får inte röra dig bland folk. Liksom, nu har han haft en stroke, det har gått bra. Men då såg det ut som han hade haft det liksom, återkommande de senaste veckorna. Jag bara, nej, du måste sminka som mig.
Mm.
Och då var det alltid, då hade vi en tradition. Jag bodde ju andra hand i 1000 år liksom, i Stockholm, som alla har gjort. Liksom. Och då bodde jag hos Eileen, en väldigt nära vän. Och vi satt, eller ja, i köket var vi alltid, så åt vi en sån här Dr. Oetker-pizza, den med mozzarella.
Mm, och delade,
ja, och delade på en tetra vin. Det var liksom uppladdningen på att åka och jobba på klubb under en viss period. Och jag skulle sminka honom, och det tog ju en stund, för han blev jättefin. Och det var ju inte så lätt material att jobba med det ansiktet.
Det är mina grundmaterialet.
Ja, och sen när han var klar, då var han alltid så här stressad. Jag ringer taxi inom 10 minuter. Och jag bara, men jag har inte börjat sminka mig. Så att vi har liksom levt i någon slags syskonskap av kärlek och gnabb sedan dess. I love him.
Han beskriver ju dig som att du alltid är genomtänkt. Kan navigera mellan det seriösa och det totalt hysteriska. Är du aldrig bara lite så Netflix och chill? Lite mellanmjölk, Robert?
Jo.
När är du där då?
Ja, men det är jag ju jättemycket. Det är ju liksom det jag tycker är så här, jag kanske är det för mycket.
Mm-hmm.
Men jag är glad att det går ut något annat.
Ja, verkligen.
Alltså det känns som att hela världen lever i en missuppfattning om mig, och att jag inte tänker berätta om Netflix och chill. Jag är väldigt bra på att ta powernaps.
Mm. Men är du nöjd med den missuppfattningen, eller vill du bara, skulle vi kunna reda ut vem då Robert Fuchs faktiskt är och hur du ser dig själv?
Jag tänker så här, att som drag blir du ofta upplyft och buren, och du liksom börjar ses som någonting annat än en människa, och ni är så där och så där. Och då tänker jag att det är viktigt att påminna om sin mänsklighet, och att man fortfarande har kontakt med gyttjan. Och det handlar också om ett slags kändiskap. För jag tänker så här, när vi, du och jag, blir offentliga personer, då kan folk också börja tro att vi är någonting annat än människor. Och då är det också viktigt att påminna om det där med roten. Och sen kan jag tycka att ja, men man har ett ansvar och allt det där med att liksom ha en plattform. Men man vill också påminna om att säga, det är klart att jag är lat också.
Mm.
Det är klart att jag, bara för att jag jobbar ju med språk, och jag älskar språk, och jag kan nog hitta mina ord och vara välformulerad, vad det nu innebär. Men jag är ju lika mycket soffläge,
ja,
som jag tänker, och hoppas att många andra är också.
Ja, vad skönt ändå att få höra det på något sätt, och veta att du också är soffläge. Att det inte alltid måste vara liksom det här, de här yttersta egenskaperna som Faro beskriver det i alla fall. Och lite så som du faktiskt uppfattas som.
Ja, men det är nog det här, tror jag. För jag har funderat jättemycket på vad det handlar om. Och det tror jag är att jag är svårplacerad. För att jag jobbar med drag, men samtidigt är jag fastanställd som skådespelare på en teater. Och jag har spelat mycket klassiker och monologer med svår text. Och liksom stående ovation av kulturtanter som bara liksom
vibrerar. I finrummet, så att säga.
I finrummet. Mm. Och sen samma kväll lite senare så går jag ner på nattklubben och kör ett värdinneskap till 05.30 liksom.
I fulrummet.
Mm. Och jag älskar att vara i båda rummen. Mm. Men det är svårt för de olika rummen att begripa vem
just
man är då.
När jag packar för en resa, gör jag det?
Natten innan. Minuterna innan.
Mm.
Mitt ex skulle säga så här, ja, och du ska ju vara glad om du ens vet vilken dag du ska resa.
Ja, okej.
Okay. För att det, när vi skulle iväg tillsammans ner till min familj som bor i Spanien och Österrike, då var det så här, oj, det är en dag för tidigt. Mm. Eller i värsta fall, som också hände, ja, det var igår planet gick.
Nej, men sluta.
Så att jag var lite så här, men jag packar ju sent och jag är ju inte, jag viker inget. Viker du dina grejer?
Ja, gud, jag gör det.
Men du är som du ser ut.
Ja.
Glamorös, prydlig, tillrättalagd. Nej, men
fuck me.
Nej, det är du inte. Det tar jag tillbaka. Men du är, alltså, det är ju fantastiskt.
Kolla här vad jag fick för pengarna. Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin!
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men jag undrar då, Robert, vad är ditt bagage?
Jag har ju haft tuffa år i mitt liv på olika sätt. Jag menar, jag tänker skoltid.
Hur var skoltiden?
Ja, det beror på vilken liksom, tid man tänker. Men jag har ju vuxit upp i Österrike bland annat. Kalmar, Österrike. Och när jag bodde i Österrike så var det fantastiskt. Mm. Underbart.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 10-årsåldern.
Mm, okay. Alltså från, var det då?
Föddes i Kalmar.
Du föddes i Kalmar?
Ja, första åren i Kalmar. Flyttade till Österrike när jag var 10. Mm. Och så kom vi tillbaka efter ett par år när mina föräldrar skilde sig. Och då hamnade jag i Kalmar igen. Och så var jag där tills gymnasiet tog slut. Mm. Så att jag är liksom fram och tillbaka. Liten stad, stor stad, liten stad och så. Och då kommer man ju också, får man ju se de här olika perspektiven av storstadens anonymitet, grandiositet, utbud av kultur och allt det här. Men också den lilla stadens möjlighet att ta plats eller att känna sig utsatt. Mm. Det är det där. Väldigt många drag queens har ju upplevelse av att leva på landet som små.
Just det.
Det är ju inte alla som har växt upp mitt i storstaden där allt är tillåtet. Eller kan upplevas tillåtet. Men på landet vet alla vem liksom, den där annorlunda ungen är.
Just det.
Och det kan ju vara någonting också som man behöver hantera. Och det kan fungera.
Kände du att du blev du premierad som den annorlunda ungen eller var det tvärtom?
Jag är uppvuxen i en familj där det finns ganska mycket konstnärer på pappas sida. Och där fanns det ju personer som stack ut och sticker ut. Och båda mina föräldrar är färgstarka på helt olika sätt. Men har alltid synts och hörts på många vis. Och sen tänkte jag att just det här med att vara färgstark är en sak, men att komma fram sen med att komma ut, det är någonting annat. Det är inte att ta på sig en färgglad jacka eller köpa ett par nya skor eller en mascara. Det är någonting mycket djupare. Det ligger liksom inuti och det är mycket skörare. För att när du berättar om vem du är innerst inne, och det handlar egentligen bara om så här, ja men den här, jag blir kär i samma kön. Det är så basic, det handlar om kärlek. Liksom.
Ja, verkligen.
Men att det kan bli en sån stor sak, det tror jag att alla queera ungdomar och barn är medvetna om. Att så här, priset kan vara väldigt högt för att uttala en så enkel mening.
Just det.
Och konsekvenserna kan bli så stora om det faller fel eller om omgivningen inte är tolerant.
Mm. Jag läste ett citat ur QX 2018 som jag kände bara var så himla badass. Rock'n'roll, kastade du ett tjockt tvn rakt ut ur fönstret på hotellrummet. Följande då. När mamma ville tysta ner min homosexualitet ringde jag lokaltidningen och frågade om de ville intervjua mig.
Mm.
Ja. Kommentar på det, Robert?
Ja, låt ingen någonsin sätta det sig på dig. Nej, men det är väl så. Alltså jag tänker att det är ju ett slags fuck you liksom. Det är det ju. Det kan man göra på olika sätt. Nu gick jag ju to the extreme kan man väl säga. Och markerade för min mor, som jag idag har en väldigt bra relation med. Vi hörs varje dag, men då var det inte riktigt lika enkelt. Och då var det ett sätt för mig att säga till henne så här: jag berättar inte, jag kom inte ut för dig för att du skulle värdera det. Eller för att du skulle bedöma det. Jag kom ut för dig för att jag ville berätta vem jag är. Mm. Och när jag då bemöttes på ett sätt som jag inte kände var tolerant. Där hon menade att det här ska ingen få veta.
Mm. Då tänkte det var det bemötandet du fick liksom.
Det här ska inte liksom, och inte mormor ingen.
Det ska tystas ner.
Ja, det ska det här liksom. Mm. Då tänkte jag bara, okej. Okay. Då ringde jag till lokaltidningen Barometern. Och bara, hej, har ni haft någon ung person som har kommit ut? Och det här är ändå 90-tal, så det var ju liksom, ingen hade ju någonsin kommit ut i den lilla stan på det sättet i media. Så de blev ju jätteglada.
Jaså, de nappade på storyn?
Ja, gud, ja, de var ju bara... Så att jag kom ut på ett mittuppslag några veckor senare. Och det satte ett stort avtryck också i staden. Väldigt många unga kom ut. Vi blev ett stort gäng av unga. Och sen kom jag faktiskt ut som drag queen några veckor. Alltså, nej, då, 2 månader senare.
Du var väl runt 16-17 eller?
Ja, ja. Mm. För då hade jag blivit, då skulle jag vara modell på någon stor modevisning på Swedish Fashion Fair i Göteborg. Skulle jag gå modell för
Hawkinshore.
Ja, du är ju redan då, förstår du. Jo, men så har ju jag levt. Snälla du.
Ja.
Nej, men då skulle jag gå för Beckmans designhögskola. Jag skulle gå in som sista modell faktiskt i drag. Och då ringde min mamma, var ju bara, ja, okej, liksom. Jag hade precis flyttat hemifrån då också, för jag kunde inte bo hemma. Och då tänkte jag, men jag ska fan ta med Barometern igen. Ska inte de göra ett resereportage till Göteborg? Så jag ringde ju Barometern igen och bara, hej, nu ska jag vara i drag, förstår ni, om några veckor. Ja. Och de bara, va? Så de åkte ju med.
Nej, men gud,
och tog
ju
med. Så då kom jag ut i Kalmar som drag queen också. Så då efter det gav ju min mamma upp. Då var ju liksom,
men du borde ju få en staty i Kalmar, hallå.
När det nalkas skvaller på jobbet, då?
Ja, då spetsar jag mina öron, kan jag säga.
Nej, skulle du bli besviken om du svarar något annat faktiskt?
Jo, men alltså, skvaller på jobb. Alltså, tänk så här. Jag jobbar ju på en av Sveriges största teatrar. Det är ett flöde av spännande människor genom de korridorerna.
Ja.
Nej, men och mycket händer. Folk lever yviga liv ibland också. Och sen kommer de dit och jobbar och är jätteseriösa. Det är klart att det händer mycket som man pratar om.
Såklart.
Alla har varsin loge, eller delar loge. Mm. Jag har egen loge.
Ja, mm.
Tema klarar inte av att dela. Men
okay, ja.
Det gör också att till mig kan alla komma in om de vill.
Ja.
Bara en lätt knackning.
Ja, då öppnar du
så
dörren.
Så blir jag deras Arantxa.
Ja, precis.
Då är jag idel öra för allt.
För allt, för allt.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men du växte alltså upp med 2 färgstarka föräldrar, säger du. Och väldigt många syskon.
Mm.
När jag kollar upp det här så är det antingen 6 eller 7 syskon. Hur många var ni?
Mm. Vi är 6 stycken på pappas sida.
Okej.
Okay. Sammanlagt. Ja. Och sen så har mamma en extra, en dotter i Sydafrika.
Ja, okej. Okay.
Som hon födde där när hon bodde i Afrika för länge sedan.
Ja, men du skulle säga att ni då är 7 syskon, eller?
Ja, vi är 7 sammanlagt. Så jag har 6 syskon.
Du har 6 syskon, ja.
Men Nicke då som bor i Sydafrika, henne har ju inte växt upp med. Och
nej,
inte heller
det.
De 2 äldsta på pappas sida.
Okej. Okay. Men jag tänker, när man är så många syskon så... Hur var det för dig att liksom claima din plats och visa så där, men det här är jag är Robert, jag är unik. Se mig. Hur var det för dig när du var liksom liten?
Jag har ju, det är ju en hel syster jag har, och det är Molly som är 2 år yngre än jag. Men vi växte upp tillsammans, i alla fall en del med de 2 äldre bröderna då.
Mm.
Jag kände inte att det var så här, jag får ingen plats, utan jag var nog ganska tydlig med vem jag var i vissa sammanhang. Men jag var rädd för att släppa in människor längst in och berätta. Jag tror att det var just det här att man, man vet att konsekvenserna kan bli stora. Och då är det bättre, då är det lätt att låta bli. Och då valde jag att satsa allting på konsten, alltså spela teater, spela instrument, dansa. Mm. Alltså jag bokade upp hela min fritid med fritidsaktiviteter. Och satt i olika ungdomsföreningar och nej men allt sånt där. Och det var nog också för att så här, inte behöva sitta så mycket själv.
Just det.
Och fundera på vem är jag. Mm. Så jag kunde bara göra, och det är jag fortfarande kvar i, bara gör. Idag är jag bättre på att stanna upp och försöka fråga mig själv, vad känner jag? Vad säger kompassen?
Mm.
Jag tror att det handlar om att jag börjar inse att jag är dödlig.
Ja, just det. Ja, det är du.
Ja, men att jag är ändlig.
Ja.
Det är något som har kommit med åldern. Jag bröt handleden. Jag har ju brutna handleder då.
Ja, men du har små nätta handleder. Ja.
Och du har små välinsmorda händerna.
Ja, visst.
Nej, men jag bröt handleden på en repetition på Stadsteatern för ett antal år sedan. Mitt under en repetition då. Där jag skulle flyga genom tid och rum i en krinolin. Fick jag så här, bara, Robert, kan du prova att bara flyga genom tid och rum? Och så tar vi lunch efter det. Och jag ska göra en monolog.
Ja.
Och jag bara, gud, och alla hade så här låg blodsocker. Jag bara, ja. Och hon bara, lite mer så här regissören. Bara, lite till. Och jag från ena sidan till andra sidan. Och så glömde jag bort att om man har väldigt hög fart och råkar trampa på krinolinen medan man har väldigt hög fart med ena foten, då flyger du ju liksom bara, då snubblar du ju. Så jag gjorde ju det och snubblade, rasade, rev ner en ridå. Och kände direkt när jag landade, helvete, jag hade aldrig brutit någonting då i kroppen. Men då var det så här, nu hände någonting. Och det enda jag hör är hela rummet bara gapskrattar. Och bara, för det såg ju så roligt ut.
Det kan jag tänka mig.
Och så hör jag sufflösen bara, gick det bra eller? Medan alla börjar resa sig upp och ska ta lunch. Och då kommer jag ihåg hur jag bara så här lyfte på handen som var dubbelvikt då. Den var helt dubbelvikt, min arm. Så här. Och bara, nej, inte så bra. Och alla började skrika liksom. Det som hände då var att, ja, jätteintressant faktiskt. Så här, vad händer med kroppen när man bryter något, när adrenalinet pumpar? Jo, jag blev jätteaggressiv. Mm-hmm. Inte på någon annan,
nej, men,
utan på mig själv.
På dig själv.
Så jag bara, jag ska gå på toa. Och bara plöjde ut i rummet. Och så var jag så här, fan, allt är förstört.
Just det.
Men den upplevelsen med all rehab och gips och hålla på, det tog ju flera månader. Då insåg jag att nej, du är inte oändlig. Du är faktiskt på riktigt ändlig. Det här var bara en liten doft av det som skulle kunna hända eller som kommer hända en vacker dag. Mm. När allting bara är så här. Kan inte du ha lite sådana tankar om att så här, kroppen är inte oändlig?
Jo, definitivt. Det kan jag verkligen känna. Alltså den gången jag bröt någonting så bröt jag foten.
Senast?
Ja, men det var
har
väl...
du brutit mycket?
Nej, det är nog bara det i och för sig. Men jag har opererats ganska mycket, men det har ju inget med det att göra i och för sig. Blindtarmen och du vet, näspolypen eller vad fan det heter. Och så vidare. Super ointressant kanske, jag vet inte. Men då var jag på en hemmafest och sen så skulle jag göra lite så elgitarr från soffan.
Ja.
Hoppa ner från soffan. Alltså vad kan det vara? 30 centimeter? Absolut inte coolt. Men jag hamnar ju liksom fel med foten, bryter foten, känner inte så jättemycket. PGA har ju ändå druckit lite alkohol och så, får ju åka till akuten och allting, röntga foten och så, och ser då att den är bruten, och då kände jag faktiskt så att nu är allting förstört, för jag måste ju, det var på den tiden jag bodde i Malmö, måste ju pendla till Stockholm hela tiden, och hur ska det gå bara rent fysiskt, kommer det här fucka upp mina uppdrag och så vidare och så vidare, och då känner man verkligen, japp, man är ju bara människa.
Det är så lite som krävs.
Det är pyttelite som krävs.
Men jag är så tacksam till den upplevelsen, det är en av mina viktigaste upplevelser i livet.
Jaså?
När jag bröt den.
Titta.
Armen. Så att jag bär med mig det jättemycket.
Men då kanske det var bra då för dig att
du bröt. Jo, men det är det. Och det är också så här det finns ju också ett slumplotteri, till exempel det här med psykisk ohälsa, som jag tänker så här, fan, jag har ju dragit en vinstlott där. Tänk att jag överhuvudtaget kan arbeta. Alltså att, för det är så många queens som jag vet som inte står på scen idag, som inte arbetar, som inte klarar av, som mår fruktansvärt dåligt. och som inte klarar av att stå i drag. Mm. De har gjort det, men det har liksom deras historia eller deras disposition för psykisk ohälsa har tagit över.
Mm.
Och då kan man inte heller vara med i programmet till exempel. Så att jag tänker att jag tänker alltså, vad ser man, vad ser man inte? Men man ska vara så glad när man får vara verksam.
Men har du mått dåligt?
Inte kliniskt.
Nej.
Inte på det sättet att jag har haft någon diagnos eller medicin.
Nej.
Men det är klart att jag är ju en melankoliskt lagd person. På det sättet att jag vemodig kan jag vara.
Mm, mm.
Har jag däremot känt, jag har haft någon period när jag har känt att nu går det upp ett varv i mig.
Mm.
Alltså där jag har tänkt så här, nu går jag in i väggen. Det har jag känt. Och då reagerade jag på det. Det kommer jag ihåg, det var också på Stadsteatern. Det var när jag repeterade en pjäs på dagarna och så spelade jag två olika pjäser på kvällarna om Lott. Och det blev liksom, då gick det igång ett varv i bröstkorgen på mig som inte tog slut. Alltså det var som att någon drog igång en torktumlare som bara... Och jag kommer ihåg att jag låg så här på sängen där i logen och bara, men vad är detta nu för känsla? Och inte så här panikångest liksom,
nej.
Det var bara ett varv i hela mitt varande. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, det här är en varningsklocka. Och det är jag så glad över att jag tänkte då. Jag är inte säker på att jag kommer kunna formulera allt i mitt liv sådär så att, åh Robert, nu, det här kan vara någonting du ska ta tag i.
Mm.
Men den gången var det så. Och då kunde jag gå upp till min chef och bara, det här, jag måste få hjälp att liksom rensa lite nu i min planering.
Mm, kalendern.
Ja, och det är ju ett jävla lyx om någon kan göra det. För framförallt som frilansare, som jag alltid har varit tidigare, då är man ju glad om man har mycket uppdrag.
Mm.
Och till slut när de börjar korsa varann och möten och förberedelser och prepp och allt det här liksom.
Nu ska vi faktiskt göra så här. Vi har en liten övning i slutet på denna.
Är det sant?
Ja.
Alltså du
inget
är
fysiskt.
Ett potpurri av överraskningar.
Ja,
alltså.
Visst.
Det är ett sånt upplägg också. Alltså, det är fantastiskt. Det är en snitslad bana.
Nej,
av
du,
adventure.
Handhjärta, handhjärta. Okej, okay, så den här övningen kräver att du blundar.
Mm-hmm.
Mm. Mm. Och sen så får du gå in i dig själv liksom.
Ja.
I ditt djupa du. Ja, visst. Är vi där
inne?
Ja, vi är där. Ja, i gyttjan och allt det här som du vill, gillar att kalla det.
Ja, mm.
Och så ska du visualisera vart du vill vara någonstans där du tror att du kanske kommer vara som allra lyckligast. Det kan vara liksom flera år framåt, eller det kan vara inom snar framtid, eller kanske till och med redan nu. Robert Fuchs, jag vill veta vad du dagdrömmer om. Varsågod, scenen är din.
Jag tänker att jag vill ha en fyr. Alltså jag såg framför mig hur jag såg en fyr med en liten trädgård runt. En liten ö med en fyr, och den kan vara så här röd och vit. Jag älskar fyrar. Min morfar var fyrvaktare, fyrmästare. Och jag har alltid tänkt att det skulle vara fantastiskt. Man kan se ut över liksom havet. Och så kan man ju synas lite också när man blinkar på där uppe i tornet. Men sen ska jag gå ner från den där jäkla trappen om jag inte installerar hiss. Och så ska jag ha en trädgård med gamla fruktträd. Det älskar jag. Alltså riktigt så här knotiga gamla och gamla äppelsorter och sånt.
Hör du vågorna konstant?
Ja, det kan jag nog göra. Och för på insidan av en fyr tänker jag att man inte hör vågorna.
Nej, just det.
Så när jag är i trädgården kan jag ha det.
Mm.
Det kan vara liksom... Och där skulle man kunna ha massa människor också. Då och då. Det är nog min dröm. Alltså en helt avskild, enskild plats som är öppen för alla människor att komma och besöka. Och där ska du också sitta i trädgården, Arantxa. Och där ska vi dra upp våra morötter ur jorden, ur gyttjan.
Ur gyttjan.
Ja. Och så ska vi bara njuta och rom varann. Och vet du vad? I botten på den här fyren så finns det en stor kavakällare. Och där... Där avrundar vi kvällarna ihop. Nej, men, ja.
Underbart. Och med de orden, Robert Fuchs, herregud, din jävla människa va? Tusen tack för att du kom hit.
Tack Arantxa, vilken jävla njutning.
Då undrar jag, kunde du ha anat att min beautyrutin tidigare alltid bestod av gästdiskmedel?
Du går härifrån!
Och bodylotion.
Den här podden produceras av Tredje Statsmakten. Producent är Jesper Hagenborn. Och slutmixen görs av Nils Svennem Lundberg. Och om du gillar den här podden så får du jättegärna tipsa en kompis eller skriva om den i sociala medier. Ja, eller så kan du betygsätta den i din poddapp.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.